One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Jag hade så svårt att sova igår kväll.
Ja.
Och sen så höll jag på att googla och tänkte så här, vad har Lina jobbat med mer än förutom Uppdrag granskning? Och sen så hittade jag en gammal artikel som jag tror att du inte fick publicerat.
Mm. Mm.
Det handlade om att du hade velat se någon så här Mellanöster, en Rambo med Mellanöster bakgrund. Kommer du ihåg den artikeln?
Ja, det här var när jag var frilansare och skrev krönikor i Metro. Och då hade jag sett ett gäng amerikanska filmer på raken. Som krönikör så ska man ju komma upp med nya ämnen var och varannan dag. Så jag målade upp en film där det var en arab med mycket hår och mustasch och helst muslim också, som var som en Rambo i en film som skulle upp på biograferna. Så jag lekte lite med den, men den blev publicerad.
Den blev publicerad?
Ja.
Okej. Okay. Och sen så såg jag att du hade gjort också någon dokumentär om någon självmordsbombare.
Nej, inte självmordsbombare.
Nej, om en flygplanskapare.
Ja, om en flygplan. Är det världens första kvinnliga flygplanskapare? Leila Khaled hette hon. Hon heter hon än idag, för hon lever och bor i Jordanien. Och hon var marxist-leninist och aktiv i en palestinsk befrielsegrupp. PFLP, som blev kända för att kapa flygplan för att sätta Palestina på världsagendan. Och när jag var typ ung tonåring så hade jag, det finns en ikonisk bild på Leila Khaled där hon har gjort den, nu vet inte jag vad det heter, alltså en ring av det som man stoppar in i en k-pist, alltså
en kalashnikov.
Ja, så hade hon gjort en ring av den och så har hon en palestinsk kofia på sig. Och hon är väldigt vacker på den här bilden. Så den hade jag i mitt rum. Man kan säga att jag var rätt så imponerad av henne. Och hade henne som idol. Men bredvid henne så hade jag också han i Karate Kid. Jag hade Madonna. Och jag hade Tom Cruise. Så att det var en blandning där. Och det var därför jag gjorde den dokumentären. Men när jag gör dokumentären så är jag ju så pass gammal. Så jag har ju inte längre idoler. Hon är ju inte min idol eller så när jag gör en dokumentär om henne. Utan då vill jag egentligen försöka förstå varför hon kapade flygplan. Och definitionen av vem blir terrorist och vem blir frihetshjälte och vem är det som bestämmer det egentligen?
Du var med i ett av mina favoritprogram, Fittja Paradiso.
Ja, det var ovanligt. Det är så ovanligt att någon säger att det är ett favoritprogram.
Det är en oerhört bizarr program.
Ja, jo, jag vet.
Berätta om den, jag har inte...
Alltså första avsnittet, när man ser det på YouTube, man tror ju att det är ett skämt. Alltså det är Janne Josefsson som är programledare. Och så inleder han med att säga, ja, jag är här i Fittja, högst upp på 11:e våningen i någon förort, någon höghus. Och så säger han, så dagens gäster, det är 3 män i en bastu bredvid. Det är 2 vita och en svart snubbe i mitten. Och sen är det väldigt seriöst samtal i soffan. Sen är det någon ung reporter, för du är en av de unga reporterna, ja, som har samlat en massa förortskits som säger att de är för dödsstraff. Och så ska de förklara varför. Och så har de hittat den enda svensken som bor i Fittja och gör reportage om honom. Och man tror att det är på riktigt, men det är det ju inte, för att det är en svensk komiker som går omkring i en så här korridor i ett höghus, och så spelas arabisk musik, och så från lägenheten så öppnar han den och säger så här, Ramadan är slut. Det är jättekonstigt, ja, alltså, program.
Det är en skådespelare som heter Göran Ragnarstam, ja, som spelar den här svensken, den enda svensken i Fittja. Och vi fick ju problem för att folk trodde ju att han fanns på riktigt.
Ja, för att ni gör ju verkligen anspråk i programmet att det här är ett seriöst program som visar vanligt folk som bor i förorterna som inte kommer till tals. Mm. Och det gör de ju också mycket i programmet.
Men... Ja, ja.
Vad minns du från det programmet?
Nej, men jag alltså det var ju väldigt kul. Det var mitt första tv-jobb som jag sökte. Och jag kände faktiskt inte till Janne Josefsson när jag sökte det här jobbet. Och sen var tanken att vi skulle hänga ute i Fittja och redaktionen skulle finnas där. Och Janne inledde första programmet med att säga att vi ska göra tvärt emot vad alla andra journalister gör. Vi ska inte ta upp att alla som bor här går på socialbidrag, att det finns mycket kriminalitet, och så bara räknar upp att man har kamphundar och så vidare. Och sen var det ju exakt det vi gjorde. Alltså, så att vi blev ganska hatade, kan man säga. Men det var, jag tyckte ändå att han är ju verkligen före sin tid, Janne. Det var kul, för att vi sände live och man fick ringa in till studion. Och i det här första programmet där vi diskuterade dödsstraff så avslutas programmet med att Cecilia Udén, som är korrespondent, ni vet, för Sveriges Radio, hon hade bevittnat en avrättning i USA precis. Och beskrev den, hur det såg ut och hur det var. Och samtidigt gick slutmusiken upp, som var så här någon Elvis-låt. Och samtidigt så ringde folk in. Alltså det var helt galet, alltså väldigt kul.
Om ni tittar på det, hur sändes det här? För det är ett avsnitt när man pratar om dödsstraff. Och det är ett mord som har skett i Sverige. Och de går igenom det mordet, de intervjuar anhöriga och alla som har drabbats av det. Och sen från ingenstans i studion säger Janne, ja, då har vi mördaren på linjen. Jo, han sitter på ett häkte någonstans i Sverige och han är med på lur.
Ja.
Och så frågar de, du, många vill ju se dig död, vad tänker du om det? Och han bara, nej, men det är inte kul, jag har jättemycket ångest för det här. Det är jättebisarrt program.
Vilket år är det här ungefär?
Det sänds 98-99.
Ja. TV var bättre förr.
Vilka var det som hatade er för att ni gjorde det här?
Alltså det var både, man kan säga, om man nu får prata om en elit, men mediefolk och kulturmänniskor i Stockholm tyckte inte om oss.
Vad var kritiken?
Nej, men alltså det skrevs ju krönikor och så om hur i helvete kan ni ens ha människor som är för dödsstraff i programmet, var en kritik.
Så man ska redan då fanns det så här resonemang att vissa ska inte komma till tal som de tycker fel saker.
Ja,
fast sanningen
då
var ju att hälften av befolkningen i Sverige var för dödsstraff den tiden. Det var ju det undersökningar visade.
Jo.
Bland ungdomar tror jag det var så.
Fast det intressanta är ju att så här, ni skildrar förorten på fel sätt, för ni pratar inte om kamphundar och socialbidrag. Men sen när ni frågar vad folk där tycker, då får ni inte visa det.
Nej, alltså vi gick
eller de blir
ut,
irriterade på att ni...
Nej, Janne gick ut och sa att vi kommer inte göra det, men sen var det ju exakt det vi gjorde. Alltså vi tog ju upp alla saker som man tar upp när man åker till en förort.
Okay.
Vi var ju inte unika på något sätt. Sen försökte ju vi göra dokumentära reportage från olika delar av Sverige, så allting var ju inte från Fittja. Men när vi var i Fittja så handlade det mycket om, alltså när vi specifikt skulle prata om Fittja, så var det om socialbidrag, om kamphundar och kriminalitet. Och vi fick ju också inbrott i vår studio, och det låg kvar ett baseballträ och men det var galet, och till slut fick vi ha vakter. Och Janne ville, för att verkligen känna att han var ett med orten, så han bodde i Vårby gård.
Janne var ett med orten, ja.
Han ville i varje fall.
Ja, men så att, ja, det var en intressant
gick han med
tid.
Keps på sniskan och en becknarväska. Och
nej, det var inte.
Nej, det var inte så. Det var, men Adidas-kostymen var väl även poppis då också?
Alltså, ja, den började väl växa då. De här Adidas-brallarna med knappar på sidan.
Ja, hur gammal var du då?
Jag är 50 idag, så hur gammal är jag? 98, 99? Jag kommer inte ihåg. 26, va?
Ja, något sånt. Men det var din första upplevelse med public service?
Nu ska vi se. Nej, jag hade frilansat lite för radion. Okay. Jag hade jobbat på Människor och tro och Studio 1 och P1 Morgon.
Ja, respekt ändå. Det där kunde ju varit något som hade visats på ZTV.
Ja, verkligen.
Det är
art.
Ja, alltså om man tittar på det nu, det är fantastiskt. Mm.
Alltså det här med liksom förortsuniformen, jag tror det finns en missförstånd att alla i alla förorter går med, liksom, med Adidas byxor. Alltså olika förorter förr i tiden, nu vet inte jag ens hur det ser ut nu, alla hade ju sin egen stil.
Yep.
Typ i Rinkeby då hade man en så här liten Nike-märke. I Husby hade man någonting annat. Och sen typ vissa ställen hade man bara jeans. Och så kunde man ju se när någon kom från någon annan förort till sin egen förort, och då kunde det bli tjafs. Så ja. Men du uppväxt i Jakobsberg, va?
Ja.
Ja. Hade man någon förortsuniform där?
Nej, jag försöker tänka. Hade man det? Nej, det hade vi inte.
Nej, okay.
I Kista var det Alpha Industries jackor och Buffalo dojer.
Mm-hmm.
För tjejerna som ville vara orten.
Mm-hmm.
Sen var det de här Adidas-brallorna med knappar, du vet, som man kunde knäppa upp.
Men bombajackan då? För den hade jag och även mina vänner i Rinkeby när jag gick i gymnasiet.
Du hade Chang också?
Eller? Nej, jag hade aldrig haft en bombajacka.
Hade du inte? Jag hade faktiskt en grön.
Nej, jag hade
en grön och en svart.
Jag hade jättesvårt för sådana där trender. Ja. Jag tyckte folk, jag bara, nej.
Hur var det i
jag hade byxor med pressväck när jag gick i...
Jag var
den enda på hela högstadiet som hade byxor med pressväck.
Eller från Zigena-sidan det kommer.
Jag vet inte om det var Zigena-sidan.
Hade du ingen matcha t-shirt också?
Nej, inget så. Det var bara...
Ja, var är du uppvuxen?
Osby.
Var ligger det?
Exakt. Precis. Det är norra Skåne. Det är en så här riktigt inavlad liten håla. Mm. Eller vad man ska säga. Ja, det är inte nära till något.
Nej. Mm.
Och 20 år efter resten av Sverige i allt.
Ja, så det kan ju vara därför du inte hade bombajackan då?
Det fanns de som hade.
Jaha.
Men det var ju de som var skinnbulor.
Mm, inte bara. Jag hade ju den.
Fast hade inte de svart, de hade svarta väl? Med sån här röd brittisk tyg på insidan.
Ja, vissa av dem. Men grönt var ju också poppis.
Okej, okay. Nej, det var de enda jag såg med bombajacka. Jag vet inte om det fanns någon. Jo, kanske någon enstaka.
Mm.
Men då var det skinnbulorna i sådana fall. Och sen sådana här Dr. Martens kängor och det där stuket.
Mm.
Jag fick inte ha bombajacka.
Jag hade bombajacka, men jag fick inte ha vad heter det, så här skinn, vad heter det, stålhätta.
Inte?
Nej.
Mina föräldrar sa att det är föräldralösa och kulturlösa barn som har bombajacka. Du får inte bli beblandad med dem.
Det sa mina föräldrar också, fast om jag skulle ha kort hår. Ja, men jag hade alla hade spike då.
Ja, jag hade spike.
Ja, det var verkligen inne med så slutet av 90-talet där, början av 2000.
Och 7 kilo dagsvax.
Exakt.
För att få skiten att stå.
Men det var någon afghan som har sagt till min pappa att alla som har så, de är homosexuella och går på typ homosexuella klubbar. Så min farsa trodde att alla som har, jag bara så här, kommer jag är 11.
Om inte du fick ha kort hår, vad hade du för frisyr då?
Ja, men jag hade typ, alltså jag hade spike i skolan, så när jag kom hem så kammade jag ner det och gjorde mitt ben istället.
Mm.
Ja, ja.
Mm-hmm.
Är du hel palestinier?
Ja.
Hur mycket har det präglat din uppväxt?
Oj, väldigt mycket. Det känns som att jag liksom tillhör två olika världar. Men
sån är jag med ju.
Ja.
Min mamma är judinna och min pappa är zigenare, så jag går in i en affär, vet jag inte om jag ska pruta eller stjäla.
Den har jag hört 5 miljarder gånger.
Ja. Vad jobbigt för dig.
Ja, det är identitetskris.
Ja. Ja.
Mm. Förlåt, nu skulle du prata om...
Nej,
vad börjar man? Jag är liksom... Ja, uppvuxen i Jakobsberg. Eller jag är ju född i Södertälje. Men min pappa och mamma lämnade Södertälje när jag var 2 år för att de ville bo i ett område med mer svenskar.
Jaha.
Och det här är ändå, vad blir det, 75 eller 76 redan.
Men då är du försvenskad palestinier eller?
Nej, nej, det tycker jag inte. Men alltså, ju äldre man blir, alltså, jag känner mig som en svensk.
Ja, du låter som en svensk.
Ja, ja, du tycker det.
Ja, det tycker jag.
Jag har ju bott här hela mitt liv.
Ah, det kan ju vara en förklaring. Ja.
Hon har bott här längre än du funnits, känner.
Ja,
så det är inte
ja,
konstigt.
Precis. Och sen, men sen har jag ju hälsat på min släkt i Palestina. Jag har jättemycket släkt på Västbanken. Så att...
Hur känner du dig som en svensk när du kommer ner? Eller känner du att det här också är en del av dig? Eller?
Jag känner mig mest glad, men mina släktingar kallar mig för svenskan.
Ja.
För att de tycker att jag har ett svenskt sätt. Och sen så kanske de inte tycker utseendemässigt att jag ser ut som en palestinier. Men det kan ha att göra med att min farmor var turkcypriot och min mormor är från Libanon.
Mm-hmm. Nej, kan man verkligen se skillnad på någon från däremellan? Ser man det på
människor? Ja, det kan man. Alltså, jag kan.
Jag pratade med Hamid Safar.
Ja.
Och han berättade att när han är i Afghanistan, du vet, då tar han på sig den här långa klänningen. Det har man, du vet, den här.
Dishdash, eller?
Mm.
Ja,
mm.
Precis.
Dishdash, okej. Okay.
Vad heter den?
Ja, ja. Och så är han ute liksom vad som helst i landet. Och Hamid har ju skägg och han, liksom, mm-hmm. han har på sig... traditionella afghanska kläder. Och när han tar en taxi, sätter sin taxi utan att ens ha behövt utbyta någon mening med taxichauffören, så frågar taxichauffören varje, av vilket land kommer du ifrån?
Mm-hmm. Mm.
De vet att han är afghan.
Ja, ja. Det vet ja för det, man ser ju det på
ja,
honom.
Men de är såhär, ja. Vilket europeiskt land eller västerländskt land kommer du ifrån? Och han frågar alltid, hur vet du?
Men
han
det är små detaljer.
Det är små detaljer.
Ska jag berätta en grej som jag märkte själv när jag var i Etiopien?
Undrar om varför du inte var från
Nej.
Etiopien. Du sitter inte att komma härifrån. Vad menar du?
Vad var det som avslöjade honom?
Hej, jag tror att jag kunde vara härifrån. Nej, men så här. Det är på blicken. Blicken som man har och hur man ser på omvärlden skiljer sig väldigt mycket från om man kommer från ett u-land eller i-land. Och jag skulle vilja påstå att det har... Jo, låt mig förklara.
Menar du bokstavligen blicken?
Blicken,
alltså
blicken,
ögonkontakt.
Blicken, hur du ser på allting, är så som jag kunde se det. Har du förväntningar eller är du likgiltig i blicken? För jag kunde se på etiopier utifrån deras blick om de hade förväntningar. De var oftast, de här västerländska etiopier, de var alltid missnöjda. De gick på gatan så var de besvärade. De skulle gå in till en affär så var de besvärade. Medan de som bodde där som var... hade bara bott där hela tiden. De var likgiltiga till allting. De hade inga förväntningar på omgivningen överhuvudtaget. Så utifrån blicken så kunde man bara läsa vem som var, om de var därifrån eller inte.
En fråga, är det polisen går efter när de kör reva-kontroller? Är det blicken? Det kanske är ett bra program.
Det där är kulturkompetens, Mustafa, som man kan utnyttja i jobbet faktiskt.
Nej, men det är så små detaljer. Sättet att gå också. Alltså, som de luktar till sig att du inte är ifrån.
Mm. En anekdot. Vi var i ett område i Etiopien där det var jamaikaner som hade alltså lämnat Jamaica för att liksom flytta tillbaka till Afrika. Och på dem kunde man se att de var jamaikaner utifrån hur de gick. För de gick verkligen med attityd.
Lina, den här boken du har skrivit, Revolutionens första offer. Bara en fråga, är du trött på att prata om den?
Ja, lite grann. Men, nej, men det är för att nu är jag mest nervös, tror jag. För det var, jag blev intervjuad senast i maj faktiskt. Eller om det var juni, kommer inte ihåg. Så nu på vägen hit tänkte jag så här, jag kanske borde läsa den för att komma på vad var det jag skrev egentligen. Men jag tror att det kanske sitter här bak ändå.
Det gör det. Men det är ju en omskakande bok och en riktig bladvändare.
Jag läste ut den på en sittning och jag gör sällan det.
Jag tror jag läste ut den på 2 dagar. Och en sak, du beskriver ju om att du liksom, du mår ju rätt dåligt där stundtals och får posttraumatisk stress? Liksom? Vad var det du hade ångest över, alltså specifikt?
Det var ju framförallt att folk hade skrivit saker om mig som inte var sanna. Och att man hade spritt lögner om mig. Det var också hur man hade beskrivit mig som person. Folk som jag inte kände, inte hade någon aning om vilka de var. Hur de beskrev mig som en vidrig människa. Man kommenterade mitt utseende.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Och så att, för mig var det nog en... jag hade skamkänslor, men inte skamkänslor för att jag kände någon skuld eller så över vad jag hade granskat, utan jag skam för att mina vänner och min släkt också kunde läsa de här sakerna. Och vad kommer de då tänka om mig? Det var väl det som var min ångest, kan man väl säga.
Om vi går tillbaka till... Du skulle göra en granskning om MeToo.
Mm.
Vill du berätta varför skulle ni göra det från första början? Och varför fick du den uppgiften?
Ni kommer säkert ihåg MeToo hösten 2017. När en rad kända män hängdes ut på löpande band för att ha begått... anklagade för att ha begått sexuella övergrepp, varit vidriga och äckliga och så vidare. Och i februari 2018 så var jag reporter på Uppdrag granskning, och då frågade min chef mig om han hade funderat på hur medierna hade skrivit, och han undrade om jag skulle kunna börja titta på vad medierna hade haft för belägg för att publicera de här anklagelserna om de här männen som hängdes ut. För att han menade att i vårt uppdrag, jag menar, medierna brukar ju kallas tredje statsmakten, och då menar han att det ligger i uppdraggranskningens ansvarsområde att även granska medier. Vi kan inte bara granska företag och så vidare. Så att så han ville att jag skulle titta på det, och varför han valde mig, det där, jag fick en fråga om det, och då hade den personen redan pratat med min chef, och då kan jag säga då varför han valde mig, för att han upplevde mig som orädd och att jag inte bryr mig om vad folk tycker och tänker om mig, vilket inte visade sig vara sant då. Men och att jag är kvinna. Och ska någon granska detta så bör det vara en kvinna, för det blir fel om det är en man som gör det.
Men,
det här visste jag inte då. Alltså när han,
ja. Redan innan du skulle börja granska det här, hade det kommit kritik till kring medias granskning? Eller var ni bland de första som var ute och granskade det här?
Alltså det hade ju kommit, det hade ju pågått en debatt. Kanske inte precis i början i oktober när det här smällde till. För att, jag vet inte om ni kommer ihåg, men jag har beskrivit det i boken som att... Sverige befann sig i någon slags religiös extas. Alla var enade kring den här MeToo.
Det inträffar titt som tätt, den där extasen.
Ja, det gör den säkert.
Masspsykos använder du också. Ja, så jag tycker det är väldigt passande.
Så är det.
Och det kanske i sig inte är så konstigt, för att det, jag menar, det finns väl ingen som tycker att liksom sexuella övergrepp är en bra grej. Så det där var väl bra. Och det var väl bra att den här diskussionen lyftes upp, att det, vad ska det vara för gräns mellan man och kvinna, och var ska gränsen gå och så vidare. Så att det var ju bra saker som kom fram. Men det blev någon slags... lynchstämning kan man säga, där man hetsade fram namn, och helst namn på kända personer som man då ville hänga ut. Och det är klart att det pågick en debatt om detta, men den låg och pyrade så här ibland, alltså kanske typ Publicistklubben, väldigt internt, alltså inte utåt. Sen var det ju såklart några som skrev debattartiklar om detta och så vidare också, där man lyfte det. Men Uppdrag granskning är först med att verkligen gå in och granska artiklarna som publicerades.
Tänkte du då redan när du skulle påbörja det här arbetet vilka dilemman du var tvungen att ställa dig inför?
Nej, jag hade ingen sån tanke, för jag blir ju rätt... Alltså när jag får ett uppdrag som jag också går igång på, för jag gick igång på det här, för jag tycker mediekritik är superintressant och superviktigt. Så att jag blir ju ganska anal, jag låser in mig och sen börjar jag läsa allting som har publicerats. För att när MeToo pågick så läste inte jag artiklarna, för att jag var fullt upptagen med ett annat jobb. Så jag gick inte in i det där. Jag såg bara löpsedlarna och namnen, och så kände man igen namnen. Men när jag började läsa artiklarna så tänkte jag, men vad i helvete, har det här verkligen publicerats? Och det blev bara fler och fler artiklar. Och då fastnade ju jag för två namn som jag tänker i alla fall börja med de här. Och det ena var då namnpubliceringen av Fredrik Virtanen, som då, alltså innan MeToo publicerade, var kolumnist, fristående kolumnist på Aftonbladet, och namnpubliceringen av Benny Fredriksson, Stadsteaterns före vd.
Får jag fråga dig bara så här, det här med att man publicerar namn kopplat till anklagelser för att man har utfört olika typer av sexualbrott. Så här, vad är det publicistiska problemet?
Det är ju just saker som rör, alltså som rör sexuella övergrepp. Det är ju så här att det namn som förknippas med något sånt är ju för alltid rökt. Alltså det finns ingen... Man kan inte komma tillbaka efter det. Det spelar ingen roll. Man blir stämplad som paria.
Och det här vet väl medierna om, att om man gör det så är det, ja, det här konsekvensen som blir.
Ja, så därför, och jag tycker i och för sig, jag tycker att det ska gälla med allting vi journalister gör, att ska man anklaga någon för något klandervärt, så ska man ju verkligen ha belägg för att personen har gjort de här sakerna. Mm.
Vad var det du första, om du kommer ihåg det, du såg som fick dig att undra, okej, det är någonting som inte stämmer här?
Det var Expressens 6 sidor långa artikel om Fredrik Virtanen, där de inte själva hade varit i kontakt med någon av de som hade anklagat dem. De citerade inte dem, utan de gick på anonyma konton som låg på Instagram och andra sociala medier och refererade till dem. Så då kunde jag se att då har de inga andrahandskällor. Alltså de har inga andrahands eller uppgifter på att det här verkligen stämmer. Man kunde se att de inte har gått till botten med uppgifterna i artikeln. Och sen var artikeln också baserad på lösa rykten om Fredrik Virtanen, alltså väldigt långt tillbaka i tiden. Så det var liksom som en... Ja, en skvallertidning. Den är väldigt speciell, den artikeln. Jag förstår inte hur den kunde bli publicerad.
Det är därför jag tycker masspsykos är befogat i den kontexten. För det är miljontals par ögon som läser det där, som läste det där. Och inte en enda jävel, eller det var väl säkert vissa som funderade på det. Men det var inte en enda jävel som gick ut offentligt och kritiserade, förutom Alexander Bard typ.
Ja, det var ju faktiskt fler än Alexander Bard, men han gick ju verkligen ut.
Och sen Åsa Linderborg då, senare.
Men sen gjorde ju hon bort sig med Benny Fredriksson.
För det var väl också att hon inte har haft någon självkritik till det, eller hon har inte liksom svarat på kritiken, eller vad är problemet där?
Men skrev inte hon året med 13 månader, de försökte göra upp med den där historien?
Ja. Hon har skrivit en bok om det. Men jag tänkte på Sara Hanif. Det Åsa gör, det är ju att hon, vilket jag också har med i boken, det är att hon i flera artiklar i samband med att Expressen namnpublicerar Fredrik Virtanen diskuterar pressetik och vad håller vi på med och vi måste sansa oss. Men sen, typ några veckor senare, går hon själv och hennes tidning Aftonbladet och gör samma sak med Benny Fredriksson. Mm. Och det, jag vill bara förtydliga så att det är inte man påstår att man pratar om sexuella övergrepp och att han har bidragit till det med Benny Fredriksson, och sen är artiklarna under sån här MeToo tagg så man det förknippas ju med MeToo när det gäller deras granskning av Benny Fredriksson.
Jag tänker att just Åsa Linderborgs fall, när hon ändå varit rätt så, alltså utifrån så här kall kring Fredrik Virtanen och kritiserat Expressen och tagit upp det med pressetik och så. Vad är det som gör att hon bara går all in i Benny Fredriksson-caset? Vet man om det finns, alltså Stockholm är ett litet och kulturvärlden är ett litet. Fanns det något personligt där eller vet man det?
Du har ju träffat henne 3 gånger va?
Ja.
Så ni är typ bekant.
Ja. Bekanta. Vi har ju träffats och vi har pratat. Men vi har faktiskt inte pratat om specifikt om detta. För att jag var ju på väg att granska henne och Aftonbladet. Det här är ju innan vi lägger ner det programmet. Och då träffas vi första gången. Men det finns ju massa spekulationer om det. Bland annat om hon hade någon i sin närhet som till exempel blivit refuserad av Benny Fredriksson. Men jag tror, om jag då får tillåta mig själv att spekulera, så tror jag det handlar om att Aftonbladet som tidning har panik när ett av deras största namn hängs ut i Expressen. Och man vill göra någonting för att skifta fokus. Och därför tror jag att de gör som de gör med Benny Fredriksson. För att i den här vevan så pågår ju också ett krig mellan Expressen och Aftonbladet. Expressens dåvarande chefredaktör Thomas Mattsson skriver en krönika en söndag.
En kärleksförklaring är det. Ja. Då nämner han Esan Fadakar.
Vem?
Esan Fadakar. Som också hade varit på Aftonbladet. I förbifarten slänger med hans namn. Lite sådär, apropå ingenting.
Men berätta om den texten.
Men den reagerar ju alltså i... Nu blir det här lite så här... men i min bransch så reagerar man ju verkligen på den krönikan. För att det har inte tidigare gjorts någonting liknande. För att han kallar den en kärleksförklaring. Men det är ju snarare en krigsförklaring mot Aftonbladet som han redan har inlett med den här artikeln om Fredrik Virtanen som bygger på lösa rykten och som det finns ingenting de kan belägga med den artikeln. Så jag tror att Aftonbladet var i stor kris och hade panik. Och därför gör de som de gör med Benny Fredriksson. Och det har de ju verkligen blivit fällda för. De har ju också dragit tillbaka artiklar. De har ändrat vissa saker i de texterna som ligger kvar.
Men jag minns när det här... För då var det ju... Vad hette hon som var chefredaktör? Hon var det inte så länge.
Nej, Sofia Olsson Olsén.
Så var det. Ja. Så
men
var
hon
det.
Var sjukskriven under Benny Fredriksson.
Ja, men innan dess, när det var Virtanen, så minns jag att... Hennes första resonemang, alltså när det började blåsa upp, det var ju att han är vår medarbetare, vi måste liksom, som alla andra medarbetare, liksom ta, inte, kanske inte försvar, men vi måste se till hans sida, vi kan inte bara sparka på att det pågår rykten. Och jag kommer ihåg, om det var Sveriges Radio P1 eller vilka det var, någon av de programmen, de tog in henne liksom som en ansvarsutkrävande intervju. Men varför har hon inte sparkat honom? Hur kan jag ha honom kvar? Och bla bla bla. Och hon behöver liksom, ja men det finns ju arbetsrättsliga, vi kan ju inte bara... Det finns ju ingen dom, det finns ju ingen, säger hon. Och hon får skit av hela mediasverige, bara kastar sig över henne. För att hon liksom inte låter pöbelväldet styra vem som jobbar på Aftonbladets ledarredaktion. Så man kunde, jag kommer ihåg när man kunde ju höra på rösten, paniken hos henne. Vad ska hon göra? Det var ju liksom hur klämt läge som helst.
Ja, jag skulle säga det om den här krönikan som Thomas Mattsson skrev. Då började ju han... spekulera i vem som han tror kommer efterträda henne, alltså innan hon ens har lämnat eller alltså blivit sjukskriven. Och det är ju rätt fult alltså det, att han, så det gör han där, och sen dagen efter att han har skrivit det så sjukskriver hon sig. Och sen kommer hon ju aldrig tillbaka till tidningen.
Ja, Mattsson har en, det är lite grisbrottning ibland när han sätter igång.
Ja.
Det är en scen i boken som jag kommer rätt väl ihåg. Det här är när Cissi Wallin och Hanne Kjöller är med i Aktuellt för att prata om namnpubliceringar av de här personerna då. Och då säger Cissi Wallin så här: jag namngav min förövare för att jag ville göra allt rätt från början. Jag anmälde, jag försökte bli hörd på olika sätt, men jag blev inte det. Men då skriver du så här: men varken Kjöller eller Aktuellt programledare frågar Cissi Wallin vad hon tyckte om polisens utredning av hennes fall. Därför att polisen utredde det, det var en ganska lång utredning. Och de kom fram till att de lägger ner det. Hon fick inte heller frågan om var gränsen för namngivning av förövare ska gå. Inte heller fick hon frågan om konsekvenserna för deras namngivnes familj. Tittarna fick inte heller veta vad han, Kjöller och Cissi Wallin ansåg om omvänd bevisbörda. Eller vad debattörerna tänkte kring att namngivna förövare förlorat jobb och anseende. Och är det tillräckligt straff och så vidare. Och så avslutar de med att säga så här: en tanke återkom hela tiden i mitt huvud. Var det bara jag som tyckte att mina frågor var relevanta? Och du vet, jag känner ju igen det här att du vet, när man jobbat som polis så tänker man kring så här rättsstatens principer och så här att, men på den tiden var det verkligen att nej, rättsstaten är trasig. Det går inte att lita på den. Så vi måste ha den här revolutionen. Och att du nämner deras familj och att vi liksom, de förtjänar det här. Kommer inte att se någonting annat. Den där stämningen, den var väldigt läskig, kommer jag ihåg. Alltså det var verkligen, var tyst. Vi håller på med revolution, vi måste knäcka några ägg.
Men för frågan, när du, de här frågorna som du ställer i texten här, är det frågor som automatiskt du tänker på, eller är det sånt som har byggts upp under tiden som du börjar granska det här?
Nej, jag tänker, det här är egentligen det första som kommer till mig när den här lynchstämningen pågår, för att man är ju sig själv närmast. Så att jag börjar ju tänka, jag har en son som idag är 17 år, men jag har en bonusson som är 30. Alltså jag tänker också på min man och mina bröder. Alltså om någon skulle börja anklaga dem för en massa saker och hänga ut dem. Alltså jag är ju stolt och glad över att vi har en demokrati och att vi har sådana principer som att en man ska betraktas, eller en person ska betraktas som oskyldig tills motsatsen är bevisad. Och att vi inte heller har omvänd bevisbörda som vi har, som det finns i andra länder. Det tycker jag är skitviktigt. Så det här, jag vet inte, det här fanns liksom, det finns i mig, i mitt DNA kan man väl säga.
Hur kommer det sig?
Jag vet inte. Mina föräldrar kanske, jag har ingen aning.
Ja, men jag tänker alla de här som... jag tror att de också anhänger av rättsstatens principer. Men man har gjort bedömningen att det här som pågår nu, det är alldeles för viktigt. Och det var ju viktigt med MeToo. Alltså det var ju saker som kom fram som man bara, wow.
Som vad?
Ja, men hela grejen med att det som kvinnor har fått gått igenom och sånt.
Vadå? Dåliga ragg på krogen? För det var det jag läste. Sluta.
Vänta. Chang, menar du att det inte fanns någonting positivt som kom ut från MeToo-grejen? Kan du nämna några?
Nej, men det positiva var väl att det visade att medier är dumma i huvudet med jämna mellanrum.
Var det enda positiva? Kan du inte komma på några fler?
Ja, men det, grundanklagelsen. Killar beter sig illa på fyllan eller ska ragga och det går till... Alltså, är det ny?
Fast det är inte det som var grundanklagelsen.
Vad var grundanklagelsen?
Ja, men frågan till dig, kom inte det någonting positivt ur MeToo?
Nej, det har ju
ingenting.
Lyssna, grundanklagelsen är att det är skitmånga kvinnor som utsätts för fysiskt och psykiskt våld och det täcks under ytan. För att män dominerar med fysisk överlägsenhet.
Och att de har accepterat det och bara låtit det vara. Alltså hur vanligt det är. Inte att jag var så här, vad förekommer det? Det är klart att det förekommer, men hur vanligt förekommande det ändå har varit.
Men hur vanligt var det då? Jag vet inte,
det där är en jävligt intressant fråga. För jag frågade skitmånga, du vet när man hade middagar och så här, som hade gjort MeToo-hashtag. Och så frågade jag, så jag såg att du hade gjort det. Vad har hänt liksom? Vad har du varit med om? Och då var det så här, alltså jag själv har ju inte personligen varit med om det. Någon gång så var min chef otrevlig, men det har aldrig varit något så här sexuellt. Men jag kan känna igen mig i det och därför vill jag stötta. Det var många sådana, det måste jag säga. Så att räkna hashtags ger ju inte det en korrekt bild av hur många som faktiskt blivit förtryckta. Men kom igen, vi kan inte förneka att män har varit svin okontrollerat väldigt länge. På ett sätt som inte är naturligt tillstånd för oss.
Varför pratar man alltid om män? Min morsa prylade skiten och hennes gubbe och var helt jävla sepistör.
Om man säger att män, inte alla män, med extremt stor sannolikhet en minoritet män har betett sig skitlänge, systematiskt förtryckande mot kvinnor. Det betyder inte att kvinnor aldrig utövat någon annan sorts...
Jag tror att du hittar lika många kvinnor som är minst lika galna som män.
Det handlar inte om det.
Det ligger som att det är en könsgrej under botten.
Just utifrån ett sexuellt perspektiv så har det ju varit en skillnad. Det är ju inte på samma sätt kvinnor som sexuellt antastar män. Däremot så är det främst kvinnor som blir sexuellt utsatta.
Ja, nej, kvinnor ser ju till att sabba ditt rykte och ta ära och heder av det till du tar livet av
dig. Ja, det är därför Lina är här.
Det är så kvinnorna gör. Alltså det är bara olika metoder hur du ska göra livet surt för någon annan.
Det är det här som är centrala. Kolla här, vi måste kunna prata om olika specifika grejer utan att bara relativisera bort det. Och å ena sidan så är det ett problem med kvinnliga grupptryck, men å andra sidan det som kvinnor utsätts för, eller det visar den strukturella, det är ju ett allvarligt problem som har uppmärksammat.
Vi kan fråga Lina, upplever du att det kom något positivt ur MeToo ändå? Eller att vi fick reda på saker och som
kan
var bra.
Kan du säga någonting positivt?
Jag ska verkligen försöka göra det, för att egentligen vill jag säga att för min del så gjorde du inte det.
Nej, det är klart.
Jag blev ju liksom uppfuckad av hela den här grejen. Men jag måste säga ändå att jag tycker att det som är positivt med det är att vi började diskutera gränsdragningar med varandra. Och då blev det bra diskussioner. Som jag kan ge ett exempel. När det här briserade så hela liksom varje var och vartannat företag i Sverige blev ju alltså kissnödiga och behövde hitta någon metod för att värdegrundsäkra företaget i spåren av MeToo. Och SVT var ett sånt företag.
Är det inte naturligt att det kommer fram väldigt mycket sexuella trakasserier, att man måste se över sin arbetsmiljöpolicy?
Ja, men sånt finns ju redan. Det har vi ju hela tiden haft. Men det vi hade en dag på SVT där vi skulle diskutera då gränsdragningar och så i spåren av MeToo. Där vi var ett gäng som skulle samlas i ett stort mötesrum, och inför det här mötet så tar jag en kopp kaffe och då har jag klippt lugg, så att min manliga kollega säger så här, vad fin du är i lugg, Lina, och jag säger tack så mycket, och sen så går vi in där, och då är det en föreläsning där alla vi som sitter där får lära oss att komplimanger på jobbet som man inte bett om kan alltså var en kränkning om den som får komplimangen blir kränkt av det eller känner sig illa till mods. Och då tar jag upp den här komplimangen som jag precis har fått från min kollega som jag har känt i hur många år som helst. och tar upp, ja, skulle det kunna vara ett sånt exempel? Skulle jag kunna, bara för att jävlas, anmäla honom så här, om jag blir kränkt eller känner obehag när jag får den här komplimangen?
Det här är alltså i salen när alla är där.
Ja. Och då får vi alla lära oss att ja, för att det är upp till den som får komplimangen som avgör om det är en kränkning eller inte. Och det tycker jag, det blev ju en väldigt intressant diskussion då. Men jag tycker att det är intressant alltså.
Vi hade likadant på polisen. Vi hade ju de här, det finns, vad heter den här, är det mansgrupp eller Fatta eller vad heter de?
Jo,
Fattar man.
Och då var det typ woke-killar. Det var någon iranier som sitter där, som kommer dit. Och vi skulle utse egen personal, så vi satt där och hade typ diskussion. Och vi fick också frågor från dem kring hur vi ska se det. Och det blev ju genant. Och ibland så var det, jag kommer ihåg att det var en annan arbetsgrupp där de skulle ransaka sig själva. Och det var ju några som bara bröt ihop sig så här: ja, vi förtrycker kvinnor, vi håller på så här. Och så var det någon annan kvinna, min kompis, och sa, vad skärp det, hör för i helvete Lasse. Vi fan är det här? Sluta med till. Alltså kvinnorna vände sig så här. Så det var...
Okej. Lite positivt har det kommit ut, men kanske inte överlag. För att jag har ju också läst att i USA, där spårar de ju alltid ur. Så storföretag, när de ska åka på konferenser, då har männen i förväg ringt till hotellen och krävt att det ska bara vara män på en våning. Alltså bredvid rummen.
Sharia är lösningen.
Ja, för att de vill inte ha någon kvinna på deras våning, för att de vill inte riskera att när de har druckit lite att de är på samma våning.
Shit.
Bara för att ta det säkra för osäkra. Och vad heter han? Mike Pence. Som, han hade ju en policy som han haft i alla år. Han är en sån där uberkonservativ kille. Att varje gång det är en kvinna, alltså kollega i hans rum, så har han alltid dörren öppen. Och han äter aldrig middag med en kvinnlig kollega. Och du vet, när allt det här började hända, då var ju han ute och bara så här: hej, vad var det jag sa? Det är vi som vinner. Alltså, jag hade rätt. Ni hånade mig, men jag hade rätt. Och det är så här, ja, just nu så har ju han rätt. För han är så här, det kommer aldrig hända mig. Mm. Men det är ju inte det vi vill ha heller. Vi vill ju kunna äta middag med våra kvinnliga kollegor. Och...
Mm. Sen så kommer det väl, jag vet inte ifall det var så bland era kvinnliga vänner, men jag uppfattade att det fanns ju en kritik från många kvinnor att det var till och med tråkigt att vara ute och ta en öl. Alltså killar raggar inte längre. Alltså, det var en dyster stämning där, där tjejerna liksom bara, vad fan hände? Mm. Vi ville liksom ha upprättelse kring vad vi har blivit utsatta för, eller vad många har utsatts för.
Men de var utsatta för raggning och sen gnällde de på det, och så blev de inte raggade på längre.
Men om vi tar till exempel det här exemplet du skriver i boken, att du har en chef som heter Anders eller något sånt, va? Du hyr någon lägenhet av honom, och så kommer han mitt i natten och vill liksom ligga med dig, och då måste du gå och hämta en kökskniv för att få ut honom.
Han stod med brallorna nere.
Ja, och det var inte min chef, det var en kollega som jag hyrde
lägenheten.
Jag hyrde hans lägenhet. Och så ringde han på en lördag kväll när jag låg och sov och kom in och var rätt packad. Och då försökte han kyssa mig, och så puttade jag bort honom. Och då säger han, och det är ju en sån här klassisk kommentar, att det spelar inte svår. Och man bara, men jag har ju inte spelat ett skit. jag är inte intresserad av honom. Men jag insåg, och jag vet inte, jag vill ändå hävda att det har med min palestinska bakgrund att göra, att jag hämtar kniven.
För det är ju omskära honom först innan du blir en akt.
Jag hade inte tänkt att göra någonting mer. Jag tänkte att han är så korkad för att han är så packad, så att om man se kniven så fattar han att det är inget skämt här. Jag vill bara att han drar, för jag orkar liksom inte. Så jag gick ju och hämtade den, och han fattade inte. Och då hade han ju fått ner byxorna och höll på med skjortan. Och då skrek jag, så då blev jag helt galen.
Fan, han var full.
Ja. Och sen så drog han.
Han måste ju skämta ögonen.
Ja, det gjorde, han ringde ju dagen efter.
Men kolla, det där är ett sånt exempel.
Ja, som du aldrig behöver vara med om. Om en full kvinna knackar på din dörr mitt i natten, du kommer aldrig behöva hämta en kniv.
Nej, för han skulle gå med på det.
Ja, det skulle han. Du skulle aldrig vara rädd. För att även om den här mannen som är väldigt full, han kan fortfarande vara fysiskt starkare
ja,
än dig.
Ja, absolut. Ja.
Hon som är full, som klankar på din dörr, Chang, du kan bara peta bort henne så är hon borta.
Chang, du har ju rätt i en sak. Det är att män är ju också rädd för andra män. Det kan man vara. Men utifrån ett sexuellt perspektiv så är vi oftast inte rädda. Jag är aldrig omkring och är rädd för att någon ska våldta mig eller ta mig, liksom, sätta på mig röven. När jag
kanske
går på...
jag, om jag är i Afghanistan. Ja. Då är jag lite rädd.
Eller om du sitter på kåken och ska plocka upp tvålan ja, eller något.
Men på generell plan så är inte män rädda för att bli våldtagna. Men tjejer eller kvinnor...
Är du rädd när du går hem på kvällarna?
Det är alltså faktiskt flytande tvål på svenska fängelser.
Nej, alltså jag bor ju inte inne i stan, så jag vet inte vad det är att vara.
Men skitsamma, det spelar ingen roll vad man
går i. Alltså, nej, det gör jag
inte. Men du går aldrig med den här övernyckeln så här i ett fast grepp. För det gör jag. För att jag tänker att då ska jag riva den som, alltså med nyckeln, om någon...
Alltså det händer väl, ibland när man varit ute så här sent på kväll och jagat bilbränder i Rinkeby, Tensta och sådär, och man ser, man får blickar för man går där med kameran och man vet att rätt vad det är så kommer det folk. Ja, då får man ju vara beredd att veva. Så, i sådana situationer har man ju varit med om.
Ja, men du är i parförhållande, om du är fast med någon som är psykiskt störd och våldsam och instabil, då behöver inte du frukta för ditt liv om du är mannen. Är du med? Om du är ett heteroförhållande hemma med någon.
Min morsa prylar ju mig nästa dagligen till jag var 13-14
år. Ja, men du var inte ihop med henne.
Men jag har varit unga. I en nära relation. Ja, alltså, jag vet. I ett så här. Och jag har ju sett hur det var med...
Jag tar inte det ifrån dig. Jag säger bara att...
Nej, men det är väl det enklaste jag kan tänka liksom. Hur det var då.
Jag menar bara att det är objektivt fel att säga att det som en del av det som togs upp under MeToo... Att det inte är sant eller ett stort problem. That's all. Det är det enda jag säger. Jag säger inte att hashtaggen ledde till något bra i slutändan.
Nej, det jag tänker så här, det är klart att det finns människor som gör dåliga saker. Herregud, det är, folk skjuts hela tiden och det är allt skit händer hela tiden. Men att kvantifiera som att plötsligt det dominerar allt annat ska nästan tystna i samhället, för detta är den enda saken som sker.
Inte det enda, utan det är bara att du ska
under
erkänna.
De här veckorna under MeToo så var det ju nästan så i media. Det var allt annat underordnat.
Men det berodde väl också på flera faktorer. Att det har ju varit, alltså att många har ju blivit utsatta, men man har ju blundat för, man har inte pratat om det för att man har haft en position där man inte har kunnat ta upp det. Men jag tänkte nu berätta om en MeToo-situation som jag var med om för några månader sedan. Oj. Men här ska jag berätta om... jag var och tränade på Sats i Kista. Det är inte egentligen mitt hemmagym, men jag var där och tränade. Och så stod jag inför valet att duscha där eller gå hem och duscha. Så tänkte jag, fuck it, jag duschar där borta. Och när jag går och duschar så inser jag att jag har glömt att ta med mig tvålen. Så fuck it, då går jag så här, men då, när jag håller på att duscha så tänker jag så här, det här är väl lika fan onödigt att duscha överhuvudtaget. Jag menar, om man inte har tvål att tvåla in sig, då är det liksom helt liksom förlorat. Hade jag varit på ett polisgym så hade jag kunnat fråga vilken kollega som helst, ursäkta, jag kan få låna tvålen. Men här står jag inför val. Kan jag fråga en helt främmande person om tvål eller inte?
Och så tolkade de det som något annat.
Och så när jag var där efter ett tag, jag bara spanade in personen. Så
du spanade in en person och går fram och frågar. Okej, fortsätt.
Japp. Jag gjorde det. Jag tittade på en kille och frågade, så du, jag ser att du har tvål med dig. Skulle jag kunna få lite tvål? Och vet du vad han gör?
Nej.
Han vänder sig mot mig och har världens bredaste leende. och så säger han, det är klart du ska få låna tvål.
Är du naken när du...
Ja, men vi är duschar.
Men vänta, sa inte hans snygg kuk också?
Vänta, jag kommer till det.
Jag trodde du var klar.
Nej. Så när jag håller på att duscha så ser jag att hans leende fortfarande är kvar. Och så tittar han på mig och så säger han, snyggt. Och jag bara tänker, vad fan är han snackar om? Så han säger, ja men snygg kuk, säger han.
Det var väl en bra kommentar.
Och jag tänker så här, jag vill inte vara homofob. Och jag vill inte få panik. Så jag försökte bara låtsas om så att det inte hade hänt någonting. Men han insisterade och skulle prata om min penis. Och sen började han prata om bastun. Om att det här var ju under tiden när bastun var avstängd och så här. Men det jag tänker efteråt, att det här var ju en fucking jävligt märklig situation jag varit med om. Hade det här varit... hade jag varit en kvinna så hade jag kanske haft en så här offermentalitet och gått omkring och tänkt att jag var mått väldigt dåligt. Men det här blev ju resulterat till att det blev en, egentligen bara en rolig grej efteråt.
Men han feltolkade ju dig. Han trodde ju att du försökte...
Ragga på honom.
Ja, det var ju så han uppfattade det där.
Men han, ja, jag fattar inte. Sen när jag hade be om tvålar på livet samma sak.
Ja, men om du kommer där och du tittar lite, spanar in honom som du själv säger och sen frågar om tvålen. Jag kan se att folk kan uppfatta det där kanske. Jag skulle inte... Nu vet inte jag hur bögar raggar på varandra. Jag har inte varit i den svängen.
Du verkar kunna tolka den här situationen jävligt bra, Sean.
Ja, men du är ju ett fruntimmer i normala fall. Jag ska prata känslor, så jag kan ju se dynamiken.
Det här är min MeToo-situation som jag har varit med på senaste. Men jag känner ingen så här...
Men du fick ju komplimanger. Du hade ju snygg...
Ja. Mm-hmm.
Lina, när du kommer ut med boken, känner du att har klimatet lugnat ner sig lite? Alltså att din bok kom ut i rätt tid.
Jag fick ju... Alltså det här som hände mig då när jag gjorde den här granskningen, det var ju 2018 och boken kom ju nu i år. Och jag hade kunnat... jag fick ju en förfrågan om att skriva den redan då. Men då hade jag inte ork att göra det. Och sen... våren 2022, när jag bestämde mig för att ta en paus från Uppdrag granskning, så ändrade jag mig. Då kände jag att nej, så då tog jag tjänstledigt och testade att börja skriva, och det kändes bra. Det finns vissa partier i boken som var otroligt jobbiga att gå igenom. Men sen mådde jag ju skitdåligt precis innan den skulle komma ut. Jag kontaktade faktiskt mitt förlag också, Mondial, och sa till dem att jag vet inte om jag vill göra det här. Och då hade den alltså gått till tryck och skulle ut. Och sen så sa jag att så här, jag är fram och tillbaka. Men sen så sa jag, men vi kör, för att, menar, hur fan ska jag stoppa det här nu? Så att det har inte varit så här, vad kul, jag har skrivit en bok, utan mycket ångest kan man säga.
Vad var du rädd för då?
Nej, men jag var lite rädd för att det skulle dra igång igen, alltså den kvinnomaffia som var på mig under 2018 och som var orkestrerad av Cissi Wallin.
Kan inte du berätta om det som har skett? För det var att när du fick uppdraget att du skulle göra granskning av media, det var under den här granskningen som du själv utsattes för drev. Eller hur?
Ja, precis.
Och det var ju i samband med intervjuer med Cissi Wallin. Och dessförinnan också.
Ja, det började ju innan. Alltså det började ju... Jag började ju med det här i februari 2018. Och ganska snabbt så... gick ju jag med i en Facebookgrupp. För det fanns ju massa metoo-grupper på Facebook. Jag gick med i Journalisterna, så den hette Deadline. Och där, alltså, de hade ju nästan 7000 medlemmar. Och där skrev man ju och hetsade varandra att skriva ut namn på män i mediebranschen som hade gjort skit eller gjort någonting.
Finns
eller som
det så det gick många journalister?
Nej, det tror inte jag att det finns. Inte kvinnliga. Mm. Jag tror inte det. Jag tror att det här var... Jag vet inte vad det var för gäng faktiskt. Men jag kände igen ganska många namn i gruppen. Men när jag började liksom ringa runt och så här för att göra det som tillhör min arbetsuppgift då när jag påbörjar en granskning, det är ju framförallt att läsa på och prata med folk. Mm. Så jag började kontakta... Ja, det är så vanlig så här research. Så jag började kontakta en massa människor och plötsligt en dag så blev jag uppringd av MeToo-samordnaren i Sverige, som alltså samordnar alla 65 MeToo-grupper, och det är så här hur många tusen människor som helst.
Är det Emil Liljehorn eller?
Nej, inte så många. Jag kommer inte ihåg nu siffran, men 50 000 kanske. Nej, det måste vara mer. Men hon ringde upp mig och började fråga vad jag höll på med, vem jag skulle intervjua och varför jag gjorde det här och så. Och det där har jag i efterhand insett att det hör ju inte till vanligheterna att folk man är på väg att granska eller liksom titta på, att de ringer upp en under researchen och lite grann ifrågasätter vad man gör och undrar vad man gör. Men det gjorde hon, och jag visste ju inte själv vad jag gjorde eftersom jag inte hade kommit så långt i min research. Men det som händer är att hon dagen efter publicerar ett varningsmeddelande som går ut till alla 65 MeToo-grupper i Sverige, där hon skriver att Uppdrag granskning håller på med ett program. Var försiktiga nu, ställ inte upp på intervjuer utan att veta vad det handlar om eller så. Och det här väcker ju diskussioner. Och då börjar folk undra i den här gruppen Deadline, vem är det från Uppdrag granskning? Är den personen med här? Och det blev väldigt hetsig stämning. Så då gick jag faktiskt in och presenterade mig och sa att hej, det är jag. Är det något man undrar så kan man mejla mig. Och så skrev jag min SVT-mejl. Och
är det här kraschen börjar med hela granskningen?
Ja, det här börjar lite grann. För att det är alltså... Nu ser ju liksom världen ut på det sättet, och med sociala medier, det har ju lite grann förändrats sättet för oss att jobba, för att folk kan alltid förekomma en granskning genom att lägga ut något på Facebook eller Twitter eller Insta och sen börja motarbeta granskningen medan man håller på att samla in material och ska göra intervjuer. Det förstör ju väldigt mycket för granskningen. Det här händer ganska tidigt i min granskning, och sen händer en till grej då som...
Får jag bara ställa en kontrollfråga? Är det här samma, är det hon som heter Emmy?
Ja, precis. Ja.
Och hon får väl så småningom frågan kring, vad tror du din egen betydelse? Tror du att du har varit med och hjälpt eller hjälpt på något sätt den här granskningen genom att ha gått ut och meddelat det här? Och då har hon väl svarat någonting i stil med, jag tror inte haft någon som helst betydelse för granskningen. Känner du igen det?
Ja, de skrev debattartiklar sen när vi hade sänt programmet och var...
Så det finns ingen självkritik utifrån...
Nej, alltså jag kan väl säga så här, nu kan jag inte tala specifikt för henne då, men jag kan säga att jag har inte upplevt av de som vi granskade i det här programmet, de journalister och de som var på mig under det här drevet, så har inte jag upplevt, alltså än idag, att det finns någon självkritik eller att någon har insett... vad de har gjort och så. Det finns faktiskt en person som har bett mig om ursäkt. Det är en feminist som heter Kajan Andersson. Finns på Insta. Hon bad om ursäkt efter att hon hade läst boken. Men det som hände sen är att jag söker en av de kvinnor som har skrivit saker om Virtanen. Och då när vi letar upp personer så har vi en databas. Där finns ett mobilnummer. Jag ringer det numret. Ett barn svarar. Jag frågar efter morsan. Mamma är inte hemma. Och lägger på. Det här når Cissi Wallin. Så här, alltså det går jättefort. Sen lägger hon ut på Instagram att Uppdrag granskning jagar barn, brottsoffer, hetsar, får dem att gråta. Så. Och så börjar hon pumpa ut det här. Och då är vi fortfarande bara i mars, vi sänder i maj. Och det här pumpar hon ut, så att vi pratade om masspsykosen där under oktober. Mm. Tänk er denna, och sen så läser ni liksom... Cissi Wallins inlägg om vad hon påstår att Uppdrag granskningen gör. Alltså folk blir ju galna. De undrar ju, vad fan är det här för en reporter? Vad håller Uppdrag granskningen på med? Och det som inte heller är så vanligt när man är på jobbar på Uppdrag granskning, det är att det blir personligt. Att det är en enskild reporter som pekas ut för att vara ett as eller ett svin. Men det blir det här. Jag blir inte UG, utan jag blir Lina McBool i inläggen som skrivs. Så att folk börjar tagga mig och skriver saker om mig. Och det här pågår ju under ganska lång tid. Och då under granskningen så försöker jag tänka bort det. Men jag läser ju allt. Alltså på nätterna ligger jag ju vaken och läser det här. Och så börjar jag skärmdumpa vad folk har skrivit och så. Och även inifrån SVT så är folk kritiska till vad vi håller på med. Så att,
Anonymt eller kommer de fram till dig?
De kommer inte fram till mig utan det är
i Sverige.
Man får höra från andra redaktioner. Det finns en specifik grej som jag har med i boken, och det är att jag helt plötsligt upptäcker ett namn, någon som har likat Cissi Wallins hets mot mig. Och då skriver jag att man kan säga ett hatbrev till henne. Mm. För där, i det läget så har jag tappat det lite grann. Så att,
jo tack, det kan man läsa.
Vad blev det för reaktion på ditt hatbrev?
Hon försökte förklara sig, men jag sa bara, jag vill inte se dig. Så att om du ser mig i korridoren, gå en annan väg.
Ja, men det var väl ett bra svar?
Ja, ja.
Jag hade...
Det var Carolina Noy.
Nej, det var inte hon.
Inte
nej, hon fegar ju. Hon, ja. Henne ville jag ju intervjua.
Ja.
Eftersom hon hade ju hon var ju programledare för Morgonstudion när de tog upp fallet Virtanen, Cissi Wallin, och då säger de att när Cissi Wallin kommer in i studion får hon lämna studion, och så är de öppna med att hon är vän med Cissi, därför sitter hon tom kvar. Men sen kom ju Jan Helin som är chef på SVT i alla fall några veckor till, och som har varit chef för Fredrik Virtanen, och så blev han intervjuad om vad han visste och inte visste, och då var Carolina Neurath med där, och då undrade vi när vi gjorde det här programmet då om opartiskheten, alltså var det så lämpligt att Carolina Neurath intervjuade Jan Helin, men framförallt undrade vi varför SVT Nyheter inte hade varit öppna med vad Carolina Neurath hade likat om det som hade skrivits om Fredrik Virtanen. Det var något inlägg som hon hade likat som var så här att han är en sadistisk mansbildra som hatar kvinnor. Alltså det var rätt sjuka påståenden om Virtanen som hon hade likat. Och då ville jag intervjua henne om det, hur hon själv såg på detta. Ja. Men hon feg, sa nej. Och sen så meddelade hon Cissi Wallin att jag hade ringt henne. Och sen så blev det ett inlägg från Cissi Wallin om att jag jagade hennes vänner.
När Cissi Wallin lägger de här inläggen, då berättar ju du att det är en hatstorm mot dig. Vilka är det som kontaktar dig? Vilka är de här personerna?
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dom har blate grabarna dom behover pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Dom måste du betala om du ska lyssna mer. Du får många fler avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Les i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubb sista måltid. Det kostar som en mycket liten kafé latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.